From the conference center at
Temple... konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City vänder vi nu den 184:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under det här mötet. Utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, we welcome
bröder och systrar, vi välkomnar er till den fjärde sessionen av den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett att jag ska leda det här mötet. Vi sänder varma hälsningar till de av er som deltar i det här mötet över hela världen via radio, TV, internet eller satellit. Vi uppmärksammar och välkomnar generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande denna förmiddag. Musiken under det här mötet får vi från Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Richard Elliott och Andrew Unsworth vid orgen. Kören leder det här mötet med att sjunga "Kom låt oss prisa Gud" och sjunger nu för oss denna dag av fröjd och glädje. Inledningsbön uppsänds sedan av SDL Whitney Clayton i presidentskapet för de 70.
Du kan ha den lite närmare.
Thank you.
Our beloved heavenly Father.
Vår älskade himmelske fader. På denna underbara sabbatsdag kommer vi ödmjukt framför dig. Med våra hjärtan redo att undervisas. Vi ber att din ande ska vara med oss. Vi erbjuder dig öppna hjärtan och vilja hjärtan. Vi ber att du ska välsigna oss idag. Att våra sinnen ska kunna bli inspirerade. Att våra hjärtan ska kunna röras. Vi ber för dem som ska sjunga och tala. Och för alla oss som ska lyssna. Så att vi kan bli styrkta i dig. Bli mer lik din son Jesus Kristus. Och använda den här dagen för att bli bättre tjänare och följare. Vi tackar för privilegiet att få vara tillsammans idag överallt i världen. Och vi erbjuder denna bön i tacksamhet och ödmjukhet i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now sing. Let us all...
Kören sjunger nu. Låt oss sträva fram. Efter sången får vi höra från president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter honom talades det M. Russell Ballard i de 12 apostlarnas kvorum och syster Jean Stevens, första rådgivare i primärs generalpresidentskap.
Courage for the Lord. Thank you, choir. What a blessing you are for us. And
tack. Vilken välsignelse ni är för oss, kören. För alla oss som lyssnar och som hör er. Genom åren har jag haft den heliga möjligheten att träffa många människor vilka sorg verkar ha nått djupt ner i själen. I dessa stunder har jag lyssnat på mina kära bröder och systrar och sörjt med dem över deras bördor. Jag har begrundat vad jag ska säga till dem och jag har kämpat för att få veta hur jag ska trösta och stärka dem i deras prövningar. Ofta orsakas deras sorg av något som för dem ser ut som ett slut. Några står inför slutet på ett kärt förhållande, som när en närstående dör eller en familjemedlem lämnar familjen. Andra känner att de står inför ett slut på hoppet, hoppet att bli gift eller få barn eller övervinna en sjukdom. Åter andra står kanske inför slutet på sin tro, då förvirrande och motstridande röster i världen frestar att ifrågasätta och till och med överge det de en gång visste var sant. Förr eller senare tror jag att vi alla upplever stunder när hela tillvaron rämnar och vi känner oss ensamma, frustrerade och på drift. Det kan hända vem som helst. Ingen är immun. Alla situationer är olika och detaljerna i varje liv är unika. Ändå har jag upplevt att det finns något som kan ta bort den bitterhet som kan komma in i vårt liv. Det finns en sak vi kan göra för att livet ska bli ljuvare, till och med glädjefyllt, till och med strålande. Vi kan vara tacksamma. Det kan verka gå stick i stäv med världens visdom att påstå att någon som tyngs av sorg borde tacka Gud. Men de som ställer undan bitterhetens kärl och istället lyfter tacksamhetens bägare finner en renande dryck av helande, frid och förståelse. Som Kristi lärjungar är vi befallda att tacka Herren vår Gud för allting. Att sjunga till Herren med tacksägelse och att låta vårt hjärta vara fyllt av tacksamhet mot Gud. Varför befaller Gud oss att vara tacksamma? Alla hans befallningar har getts för att välsignelse ska göras tillgängliga för oss. Befallningar är möjligheter att utöva vår handlingsfrihet och ta emot välsignelser. Vår kärleksfulla himmelske fader vet att när vi väljer att utveckla en ande av tacksamhet får vi sann glädje och stor lycka. Men vissa kanske säger, vad har jag att vara tacksam för när min värld håller på att falla samman? Att fokusera på vad vi är tacksamma för är kanske fel förhållningssätt. Det är svårt att utveckla en ande av tacksamhet om vår tacksamhet bara står i proportion till antalet välsignelser vi kan räkna. Visst är det viktigt att ofta räkna våra välsignelser. Och alla som försökt vet att det finns många. Men jag tror inte att Herren förväntar sig att vi ska vara mindre tacksamma i svåra tider än i tider av överflöd och sorglöshet. Faktum är att de flesta skriftställen inte talar om tacksamhet för saker och ting, utan snarare om en anda av tacksam inställning. Det är lätt att vara tacksam för saker när livet verkar gynna oss. Men hur är det med de tider då det vi önskar verkar vara utom räckhåll? Får jag föreslå att vi ser tacksamhet som en inställning, ett sätt att leva som inte är beroende av vår rådande situation. Med andra ord, föreslår jag att vi istället för att vara tacksamma för saker och ting fokuserar på att vara tacksamma i våra omständigheter, oavsett vilka de är. Det finns en gammal berättelse om en servitör som frågade gästen om han var nöjd med maten. Gästen svarade att allt var bra, men att det hade varit bättre om de hade serverat mer bröd. Följande dag när man återvände fördubblade servitören mängden bröd och gav honom 4 skivor istället för 2. Men mannen blev ändå inte nöjd. Nästa dag fördubblade servitören återigen mängden bröd utan framgång. Den fjärde dagen var servitören fast besluten att göra mannen nöjd. Så han tog en 3 meter lång brödlimpa, skar den i 2 delar och serverade den leende till gästen. Servitören kunde knappt vänta på mannens reaktion. Efter måltiden tittade mannen upp och sa, gott som alltid. Men jag ser att ni gått tillbaka till att bara servera 2 skivor bröd. Mina kära bröder och systrar, valet är vårt. Vi kan välja att begränsa vår tacksamhet utifrån de välsignelser vi tycker oss sakna. Eller så kan vi välja att vara som Nefi, vars tacksamma hjärta aldrig vacklade. När hans bröder band fast honom på fartyget som han hade byggt för att ta dem till det utlovade landet, svullnade hans vrister och handleder kraftigt. Och en våldsam storm hotade att svälja honom i havets djup. Ändå, sa Nefi, vände jag mig till Gud. Och jag prisade honom hela dagen lång. Och jag knotade inte över Herren för mina bedrövelsers skull. Vi kan välja att vara som Job, som verkade ha allting, men sen förlorade allt. Ändå sa han, naken kom jag ur min moders liv och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Vi kan välja att vara som mormonpionjärerna som behöll en anda av tacksamhet under sin långsamma och smärtsamma vandring mot Stora Saltsjön. Och till och med sjöng, dansade och prisade Guds godhet. Många av oss skulle ha varit benägna att dra oss undan, klaga och våndas på grund av resans svårigheter. Vi kan välja att vara som Joseph Smith, sedan han satt fängslad under eländiga förhållanden i Liberty-fängelset, skrev dessa inspirerade ord. Låt oss därför, högt älskade bröder, med glädje göra allt det som står i vår makt. Och sen kan vi med största förvissning stå stilla och se Guds frälsning och hans arm uppenbaras. Vi kan välja att vara tacksamma under alla förhållanden. Det här slagets tacksamhet höjer sig över det som händer omkring oss. Den höjer sig över besvikelse, missmod och förtvivlan. Den blommar lika vackert i det frostiga vinterlandskapet som i den härliga sommarvärmen. När vi är tacksamma mot Gud i våra omständigheter kan vi uppleva stilla frid mitt i svårigheterna. I sorgen kan vi ändå lyfta vårt hjärta i lovord. I smärtan kan vi prisa Kristi försoning. I den bittra sorgens kött kan vi uppleva närheten och värmen i himlens omfamning. Vi tror ibland att tacksamhet är det vi visar efter att våra problem har lösts. Men så fruktansvärt kortsiktigt det är. Hur mycket av livet går vi miste om genom att vänta och att se regnbågen innan vi tackar Gud för regnet? Att vara tacksam i svåra stunder innebär inte att vi är nöjda med våra omständigheter. Det betyder dock att vi genom trons ögon ser bortom dagens utmaningar. Detta är inte läpparnas tacksamhet, utan själens. Det är en tacksamhet som hela hjärtat och utvidgar sinnet. Att vara tacksam i våra omständigheter är att visa tro på Gud. Det kräver att vi litar på Gud och hoppas på det vi kanske inte ser, men som är sant. Genom att vara tacksamma följer vi vår älskade frälsares exempel, som sa: ske inte min vilja utan din. Sann tacksamhet är ett uttryck för hopp och vittnesbörd. Den kommer av att erkänna att vi inte alltid förstår livets prövningar, men litar på att vi en dag kommer att göra det. Under alla omständigheter får vår känsla av tacksamhet näring genom de många heliga sanningar vi känner till. Att vår fader har gett sina barn frälsning i planen. Att vi genom son Jesu Kristi försoning kan leva för evigt med våra kära. Att vi till slut kommer att ha förhärligade, fullkomliga och odödliga kroppar som inte tyngs av sjukdom eller handikapp. Och att tårar av sorg och saknad kommer att bytas ut mot lycka och glädje i överflöd, ett gott mått packat, skakat och rågat. Det måste ha varit detta slags vittnesbörd som förvandlade frälsens apostlar från rädda, tvivlande män till orädda, glada sändebud från mästaren. Under timmarna som följde på hans korsfästelse var de uppfyllda av förtvivlan och sorg och kunde inte förstå det som just hade hänt. Men en händelse förändrade allt. Deras herre visade sig för dem och förkunnade: se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. När apostlarna kände igen den uppståndne Kristus, när de upplevde sin älskade frälsares underbara återuppståndelse, förändrades de som män. Ingenting kunde hindra dem från att utföra sina uppdrag. De fann sig med mod och beslutsamhet i den tortyr, förödmjukelse och till och med den död som skulle drabba dem på grund av deras vittnesbörd. De avskräcktes inte från att lovprisa och tjäna sin herre. De förändrade människors liv överallt. De förändrade världen. Ni behöver inte se frälsaren som apostlarna gjorde för att uppleva samma förvandling. Ert vittnesbörd om Kristus, som kommit genom den helige anden, kan hjälpa er att se bortom dödlighetens nedslående avslut och se den ljusa framtid som världens återlösare har förberett. I ljuset av det vi vet om evig bestämmelse är det väl inte konstigt att när helst vi står inför bittra avslut i livet verkar de oacceptabla för oss. Det verkar som om något i vårt inre gör motstånd mot avslut. Varför är det så? Därför att vi är gjorda av evigt material. Vi är eviga varelser, barn till den allsmäktige guden, vilkens namn är oändlig och som utlovar oräkneliga eviga välsignelser. Avslut är inte vår bestämmelse. Ju mer vi lär oss om Jesu Kristi evangelium, desto mer inser vi att avsluten här i dödligheten inte alls avslut. De är mest bara avbrott, tillfälliga pauser som en dag kommer att se små ut jämfört med den eviga glädje som väntar de trofasta. Jag är så tacksam mot min himmelske fader att det är hans plan inte finns riktiga avslut, bara eviga begynnelser. Bröder och systrar, har vi inte orsak att vara fyllda av tacksamhet oavsett de omständigheter vi finner oss själva i? Behöver vi någon större orsak att låta vårt hjärta vara fyllt av tacksamhet mot Gud? Har vi därför inte stor orsak att fröjda oss? Så välsignade vi är om vi kan se Guds hand i livets fantastiska väv. Tacksamhet mot vår Fader i himlen vidgar våra insikter och förtydligar vår vision. Den inspirerar till ödmjukhet och utvecklar empati med våra medmänniskor och alla Guds skapelse. Tacksamhet är en katalysator till alla kristuslika egenskaper. Ett tacksamt hjärta är upphovet till alla dygder. Herren har gett oss sitt löfte att de som tar emot allt med tacksamhet ska härliggöras. Och den här jordens goda ska tillfalla dem. Må vi dagligen leva i tacksägelse, särskilt under de till synes oförklarliga avslut som är en del av dödligheten. Må vi tillåta våra själar att växa i tacksamhet mot vår nåderike himmelske Fader. Må vi ständigt och jämt upphöja våra röster och i ord och handling visa vår tacksamhet mot vår Fader i himlen och hans älskade son. Det ber jag om och lämnar mitt vittnesbörd och min välsignelse i vår mästares Jesu Kristi namn. Amen.
För
64 år sedan i september kom jag hem från min mission i England. 3 dagar efter att jag kommit hem gick jag på en skolstartsdans på University of Utah med en vän. Han berättade för mig om en vacker andraårselev som hette Barbara Bone och som han tyckte jag borde träffa. Han tog med henne och presenterade oss för varandra och vi började dansa. Tyvärr var det vad vi brukade kalla en tjuvdans, vilket innebar att man bara fick dansa med flickan tills någon annan kom och stal ens danspartner. Barbara var livlig och populär, så fick bara dansa med henne i mindre än en minut innan en annan ung man stal henne från mig. Det här var inte okej, kände jag. Jag hade ju lärt mig vikten av att följa upp under min mission. Så jag tog reda på hennes telefonnummer och ringde henne redan nästa dag för att bjuda ut henne. Men hon var upptagen med skolan och andra aktiviteter. Lyckligtvis hade min mission lärt mig att vara ihärdig även vid motgångar. Och så småningom lyckades jag få till en dejt. Och den ledde till fler. På något sätt under dejtandet lyckades jag övertyga henne om att jag var den enda sanna och levande återvända missionären. Åtminstone för henne. Nu, 64 år senare, finns det 7 barn. Många barnbarn och barnbarns barn som bevisar den anmärkningsvärda sanningen att hur bra ens budskap än så kan det hända att man inte får tillfälle att förmedla det utan återkommande ihärdig uppföljning. Det här kan vara orsaken till att jag tydligt känt mig manad att idag följa upp 2 av mina tidigare generalkonferenstal. Under oktoberkonferensen 2011 uppmanade jag oss att minnas följande viktiga ord från Herren. Så skall min kyrka kallas i de sista dagarna. Ja, Jesu Kristi kyrka av sista dags heliga. Med de orden gör Herren klart att det här inte bara är en formell titel utan namnet med vilket hans kyrka ska benämnas. Med tanke på hans tydliga ord bör vi inte kalla kyrkan för något annat, till exempel mormonkyrkan eller sista dagars heliga kyrkan. Ordet mormon kan användas på lämpligt sätt i vissa sammanhang för att syfta på medlemmarna i kyrkan, mormonpionjärerna, eller verksamheter som Mormon Tabernacle Choir, tabernakelkören. Kyrkans medlemmar kallas allmänt mormoner, och när man pratar med personer som inte tillhör tro kan vi när det passar kalla oss själva mormoner, förutsatt att vi också nämner kyrkans fullständiga namn. Om medlemmar lär sig att använda kyrkans rätta namn i anslutning till ordet mormon, med detta att understryka att vi är kristna, medlemmar i Frälsarens kyrka. Bröder och systrar, låt oss följa upp och utveckla vanan att alltid klargöra att vi tillhör Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Det andra budskapet jag känner att jag vill följa upp gavs under den senaste generalkonferensen när jag uppmanade medlemmar att be om att bli ledda till åtminstone en person som de kunde inbjuda att lära något om det återställda evangeliet före jul. Många av kyrkans medlemmar har berättat för mig om speciella upplevelser de haft som en följd av att de bett Herren om missionärstillfällen. En återvänd missionär till exempel bad om att bli ledd till just den som han kunde inbjuda. Namnet på en tidigare klasskamrat från college kom till hans sinne. Han kontaktade henne via Facebook och fick veta att hon hade bett om att finna mål och mening med sitt liv. Han följde upp just då när hon sökte efter sanningen, och i december döptes hon. Många liknande inbjudningar har rapporterats till mig. Bara några få har följts upp så som den här brodern gjorde. Jag tror mycket starkt på principen att följa upp. Som det står i missionärshjälpmedlet Predika mitt evangelium. Att ge en uppmaning utan att följa upp är som att påbörja en resa utan att komma fram, eller som att köpa en biljett till en konsert utan att gå till konserthuset. Om inte handlingen genomförs är beslutet utan värde. Predika mitt evangelium. Lär alla inte bara hur man inbjuder utan även hur man följer upp sin inbjudan. Syftet med missionsverksamheten definieras som att inbjuda andra att komma till Kristus genom att hjälpa dem ta emot det återställda evangeliet, genom att tro på Jesus Kristus och hans försoning, omvända sig, döpas, ta emot den heliga andens gåva och hålla ut in till slutet. Att inbjuda är helt klart en del i den processen. Men lägg märke till att missionsverksamhet för medlemmar omfattar mycket mer än att bara inbjuda människor att lyssna till missionärerna. Det innefattar uppföljning med missionärerna av utvecklingen av deras tro, motivation till omvändelse, förberedelse för att ingå förbund och att hålla ut ända till slutet. Den här uppföljningsprincipen illustreras i apostlagärningarna. Petrus och Johannes var på väg upp till templet. Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid en tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: silver och guld har jag inte, men det jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Det är en kraftfull inbjudan från en Herrens tjänare, eller hur? Men Petrus nöjde sig inte med en inbjudan. Skriften berättar att han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Med andra ord, Petrus använde inte bara prästadömsmyndighet till att inbjuda mannen att stiga upp och gå. Han följde upp sin inbjudan med att vända sig till mannen, ta honom i höger hand, resa upp honom och sedan gå med honom in i templet. I andan av Petrus exempel vill jag föreslå att vi alla kan bli ännu mer involverade i missionsverksamheten. Vi ersätter vår rädsla med verklig tro och inbjuder någon minst en gång varje kvartal, 4 gånger om året, att undervisas av heltidsmissionärerna. De är beredda att undervisa med anden. Med uppriktig och innerlig inspiration från Herren tillsammans kan vi följa upp våra inbjudningar, ta andra i handen, resa dem upp och gå med dem på deras andliga resa. För att hjälpa er på vägen inbjuder jag alla medlemmar, oavsett nuvarande ämbete eller hur aktiva ni är i kyrkan, att skaffa ett exemplar av Predika mitt evangelium. Den finns tillgänglig i våra distributionscenter och kostnadsfritt på internet. Det är en bok till vägledning för missionsverksamhet, vilket innebär att den är till vägledning för alla. Läs den, studera den och tillämpa sedan det du lärt dig för att hjälpa dig förstå hur du kan föra själar till Kristus genom att inbjuda och följa upp. Som presentator Månsson har sagt, nu är det dags för medlemmar och missionärer att komma samman, samarbeta, att verka i Herrens vingård för att föra själar till honom. Jesus Kristus sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Herren har besvarat den bönen i vår tid med det största antalet heltidsmissionärer i världens historia. Med denna nya våg av trofasta arbetare har Herren ytterligare möjlighet att hjälpa honom i det stora inbärgandet av själar. Det finns praktiska sätt för medlemmar att stödja och hjälpa våra fantastiska missionärer. Du kan till exempel berätta för missionärerna att du studerar Predika mitt evangelium och be dem visa dig vad de har lärt sig under sina studier. När ni samtalar med varandra kommer ett större förtroende mellan medlemmar och missionärer helt säkert att utvecklas, precis som Herren befallt. Var och en, män och kvinnor, ska kunna tala i Herren Guds, ja i världens frälsares namn. Och se, jag sände ut er att vittna för och varna folket. Och det tillkommer var och en som har blivit varnad att varna sin nästa. Bröder och systrar, kan ni föreställa er vad som skulle hända om familj och vänner tog upp saker de lärt sig under sina personliga studier av Predika mitt evangelium i brev och e-mail till sina heltidsmissionärer? Kan ni tänka vilka välsignelser som skulle komma till familjer när de vet och bättre förstår vad deras söner och döttrar kommer att studera och undervisa om under sin mission? Kan ni ens ana det utomordentliga flöde av försonande nåd som vi skulle få enskilt och som grupp i enlighet med frälsarnas löfte till alla de som bär vittnesbörd i processen att inbjuda andra att komma till honom och sedan följa upp de inbjudningarna? Ni är välsignade sa Herren genom profeten Josef. Ty det vittnesbörd som ni har burit är upptecknat i himlen så att änglarna kan se det. Och de gläder sig över er och era synder är er förlåtna. Ty jag ska förlåta er era synder med denna befallning. Att ni ska förbli ståndaktiga i att bära vittnesbörd för hela världen om det som meddelas er. Om vi följer upp, gör Herren oss inte besvikna. Jag har sett den obeskrivliga glädje som följer vittnesbörds motiverade inbjudningar och trofast uppföljning bland kyrkans medlemmar världen över. När jag var i Argentina för inte så länge sedan uppmanade jag medlemmarna att inbjuda någon till kyrkan före den här generalkonferensen. En 8-årig som heter Joshua lyssnade och inbjöd sin bästa vän och hans familj till öppet hus i deras församling i Buenos Aires. Låt mig läsa från ett brev jag nyligen fick som beskriver Joshuas inbjudan och hans trofasta uppföljning. Var och varannan minut sprang Joshua ut till grinden för att se om de var på väg. Han sa att han visste att de skulle komma. Kvällen fortskred och Joshuas vän kom inte, men Joshua gav inte upp. Han fortsatte att hålla utkik vid grinden med jämna mellanrum. Det var dags att börja plocka undan när Joshua började hoppa och utropa: de är här, de är här. Jag tittade upp och såg en hel familj på väg mot kyrkan. Joshua sprang ut och välkomnade dem och kramade om sin vän. De kom in och verkade ha mycket trevligt på öppet hus. De tog några broschyrer och tillbringade en längre tid med att bekanta sig med några nya vänner. Det var härligt att se denne unge pojkes tro och veta att primärbarn också kan vara missionärer. Det är mitt vittnesbörd att när vi strävar efter att göra vår del, försöker finna någon, inbjuder och följer upp med tillit och tro, som lille Joshua, då kommer vi att finna hundratusentals av Guds barn som förenar sig med oss som medlemmar av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Må Herren välsigna oss alla i vårt arbete att påskynda hans verk, är min ödmjuka bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Few feelings compare with the tender emotions of
Det finns inte många känslor som kan jämföras med de känslor av ömhet som kommer av att bli förälder. Det finns inget kuligare än att ta emot ett älskat barn direkt från himmelen. En av mina bröder upplevde den känslan på ett speciellt gripande sätt. Hans första lille son föddes för tidigt och vägde bara 1,3 kilo. Han tillbringade sina första 2 månader i livet på sjukhusets neonatala avdelning. De här månaderna var en svår tid för hela våra familj och vi hoppades på och bad om Herrens hjälp. Lilla Hunter var så hjälplös och han kämpade för att få den nödvändiga styrkan att leva. Hans pappa starka hand sträcktes ofta ut efter sonens lilla hand för att uppmuntra det ömtåliga lilla barnet. Och så är det med alla Guds barn. Vår Fader i himlen försöker nå oss var och en med sin oändliga kärlek. Han har makt över allting och vill hjälpa oss att lära, växa och återvända till honom. Det här definierar vår faders avsikt, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Allt eftersom vi utvecklar större tro och tillit till Herren, då får vi tillgång till hans kraft att välsigna och befria oss. Mormons bok väver in detta vackra tema om Herrens kraft att befria sina barn i sina sidor. Nefo introducerade det i sitt allra första kapitel i boken. Vers 20 läser vi: Sion Nefi ska visa er att Herrens ömma barmhärtighet är över alla dem som han har utvalt på grund av deras tro. Så att han gör dem mäktiga, ja, ger dem kraft till befrielse. För många år sedan lärde jag på ett mycket personligt sätt lära känna de sanningar som uttrycks i den här versen. Jag fick veta precis hur nära vår himmelske fader verkligen är och hur mycket han verkligen vill hjälpa oss. En kväll när det började bli sent så var jag ute och körde med mina barn inför en backe och jag såg en pojke som gick längs en väg. När jag passerat honom så fick jag en tydlig känsla av att jag borde vända och hjälpa honom, men jag var rädd att han skulle bli skrämd av en främling som stannade till honom på kvällen, så jag fortsatte att köra. Det starka intrycket kom igen med orden i mitt inre sinne: kör tillbaka och hjälp den där pojken. Jag körde tillbaka och frågade: behöver du hjälp? Jag fick en känsla av att jag skulle hjälpa dig. Han vände sig mot oss och med tårar strömmande nerför kinderna så sa han: vill du det? Jag har bett att någon skulle komma och hjälpa mig. Hans bön om hjälp besvarades med den inspirationen som kom till mig. Den här upplevelsen med att få en sån tydlig uppmaning från anden lämnade ett oförglömligt intryck som jag har kvar i mitt hjärta. Och nu, efter 25 år och genom nådens försyn, så fick jag kontakt igen med den här pojken för bara några månader sedan. Jag upptäckte att upplevelsen inte bara är min berättelse. Det är även hans berättelse. Derek Nance är nu en pappa med en egen familj. Han har heller aldrig glömt den här upplevelsen. Den hjälpte till att bygga en grund av tro på att Gud hör och besvarar våra böner. Vi har båda använt den för att lära våra barn att Gud alltid vakar över oss. Vi är aldrig ensamma. Den kvällen hade Derek stannat kvar på en aktivitet efter skolan och han hade tyvärr missat sista bussen. Och som ung tonåring så var han säker på att han skulle kunna ta sig hem igen. Så han började gå. En och en halv timme hade gått när han hade gått på den ensliga vägen och han hade fortfarande långt hem och med inga hus i sikte så blev han ganska rädd. Förtvivlad så gick han bakom en grushög. Han knäböjde och han bad sin himmelske fader om hjälp. Det tog bara några minuter efter att Derek hade gått ner på knä tills han kom ut på vägen, tills jag stannade för att ge honom den hjälp han hade bett om. Och nu alla dessa år senare så ser Derek så här på det. Herren brydde sig om mig, en liten spinkig tanklös pojke. Och trots allt annat som pågår i världen så var han medveten om min situation och han älskade mig tillräckligt för att skicka hjälp. Herren har besvarat mina böner många, många gånger sedan den där röda vägkanten. Hans svar har inte alltid varit omedelbara och tydliga. Hans medvetenhet om mig märks lika tydligt idag som det där ensamma kvällen. När helst mörkrets skuggor faller över min värld så vet jag att han alltid har en plan för att tryggt föra mig hem igen. Som Derek uttryckte så besvaras inte alla böner så fort. Men vår fader känner oss verkligen och han hör vår hjärtas vädjan. Han utför sina underverk, en bön åt gången, en person i taget. Vi kan lita på att han hjälper oss, inte nödvändigtvis på det sätt som vi vill, utan på det sätt som hjälper oss att tillväxa mest. Att underkasta oss hans vilja kan vara svårt, men det är nödvändigt för att vi ska kunna bli lika honom och finna den frid som han erbjuder oss. Vi kan komma och känna det som C.S. Lewis beskrev: jag ber därför att jag inte kan hjälpa mig själv. Jag ber därför att behovet flödar ur mig hela tiden, både när jag sover och när jag är vaken. Det förändrar inte Gud, det förändrar mig. Det finns många berättelser i skrifterna om de som har förlitat sig på Herren och som har fått hjälp och räddats av honom. Tänk på den unge David som undkom en säker död för den mäktiga jätten Goliats hand genom att förlita sig på Herren. Tänk på Nefe, vilkens vädjan till Gud befriade honom från repen som höll honom bunden. Kom ihåg den unga Joseph Smith som med bön sökte Herrens hjälp. Han räddades undan mörkrets makt och fick ett förunderligt svar. Var och en stod inför verkliga och svåra utmaningar. De agerade alla i tro och förlitade sig på Herren. De fick all hjälp av honom. Och ännu i våra dagar visar sig Guds makt och kärlek i hans barns liv. Jag såg det nyligen hos de trostarka heliga i Zimbabwe och Botswana. På ett möte, ett fastemöte i lilla grenen i Chivarizo, ödmjukades jag och inspirerades av såväl barnens, ungdomarna som de vuxnas vittnesbörd. Var en uttryckte en stark tro på Herren Jesus Kristus. Omgivna av utmaningar och svåra omständigheter lever de varje dag genom att förlita sig på Gud. De erkänner hans hand i deras liv och uttrycker det ofta med orden: jag är så tacksam mot Gud. För några år sedan så visade en trofast familj prov på samma tillit till Herren för medlemmarna i vår församling. Arn och Venita Gatrell levde ett lyckligt liv med en underbar familj. Arn var framgångsrik i sitt yrke, men helt oväntat diagnostiserade han med en aggressiv cancerform. Familjen var tillsammans en sista gång, så alla barnen samlades en del från avlägsna platser. De hade bara 48 dyrbara timmar tillsammans. Familjen Gatrell valde noggrant ut som betydde mest för dem. Ett familjefoto, en familjemiddag och en session i Salt Lake-templet. Venita sa: när vi gick ut genom templets portar var det sista gången någonsin som vi skulle vara tillsammans i det här livet. Men de gick ut med en förvissning om att det finns mer för dem än bara det här livet. Tack vare heliga tempelförbund hoppades de på Guds löften. De kan vara tillsammans för evigt. De 2 månader som följde fylldes av flera välsignelser när man kan räkna. Arn och Venitas tro till det här växte, vilket märks i Venitas ord. Jag blev buren. Jag fick uppleva att man kan känna frid i oron. Jag visste att Herren vakar över oss. Om man litar på Herren kan man verkligen övervinna alla livets svårigheter. En av deras döttrar tillade: vi betraktade våra föräldrar och såg deras föredöme. Vi såg deras tro och hur de hanterade det. Jag skulle aldrig ha bett om den här prövningen, men jag skulle hellre aldrig velat vara utan den. Vi var omgärdade av Guds kärlek. Självklart var inte Hans bortgång det slut som Gertrells hade önskat sig. Men deras kris var inte kris i tro. Jesu Kristi evangelium är inte en att göra lista. Snarare lever det i vårt hjärta. Evangeliet är inte en tyngd. Det är vingar. Det bär oss. Det bar familjen Gertrell. De kände frid med stormen. De höll fast vid varandra och vid tempelförbunden som de hade ingått och hållit. De växte i sin förmåga att lita på Herren och stärktes i sin tro på Jesus Kristus och på för hans försoningskraft. Var vi än befinner oss på lärjungeskapets tid, vilka bekymmer och svårigheter vi än har, kan vi, precis som Derek, vara tillsammans med vår himmelske fader. Vi är inte ensamma, vi är inte bortglömda. Och det gäller Derek, den heliga i Afrika, familjen Gatrell, och vi kan tro att välja att räcka Gud handen i vår nöd. Vi kan möta våra svårigheter med bön och tillit till Herren. Under resans gång kommer vi att bli mer lika honom. Herren säger till var och en av oss: frukta icke, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag upphåller dig med min rättfärdighets högra hand. Jag vittnar ödmjukt och med visshet om att Gud, vår Fader, känner oss personligen och vill hjälpa oss. Genom hans älskade son, Jesus Kristus, kan vi övervinna prövningarna i den här världen och föras hem i trygghet. Må vi ha tro att förlita oss på honom, är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Kör och församling står nu upp och sjunger tillsammans: lär mig att vandra i ljuset. Vi får sedan höra från biskop Gary E. Stevenson, kyrkans presiderande biskop. Efter dem talade äldste David A. Bednar i de 12 apostlarnas kvorum. Efter äldste Bednars tal sjunger kören Barnets bön.
This is the 184th.
Detta är den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
The recent Olympic Winter Games enthralled the world as athletes representing 89
olympiska vinterspelen som nyligen ägde rum fängslade världen med idrottsutövare som representerade 89 länder och tävlade i 98 olika grenar. Det är anmärkningsvärt att 10 av dessa idrottare var medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och som nyligen omnämndes i Church News så vann 3 av dem medaljer. Christopher Vogt, Noel Pikus Pace och Tora Bright. Vi gratulerar dem och alla idrottare som tävlade. Bra gjort. Jag talar om dessa spel denna morgon och med tanke på er unga män, unga kvinnor och unga ensamstående vuxna. Ni som är i den kritiska ålder som ger riktning åt livet. Jag känner mig mycket angelägen att tala till er. För att ni ska förstå hur angelägen jag är vill jag först berätta om Noel Pikus Pace, en av idrottarna som tillhör kyrkan. Noel tävlar i skeleton där man tar fart genom att springa med en käke och sedan slänger sig ner på den med huvudet före. Med ansiktet bara några centimeter ovanför isen susar man ner för en slingrande isbana i en fart av 145 km i timmen. Anmärkningsvärt nog anses åren av förberedelse antingen vara en framgång eller en besvikelse beroende på vad som sker under loppet av 4 intensiva 60-sekunders åk. Noels tidigare drömmar om OS 2006 krossades när en svår olycka orsakade ett brutet ben. I OS 2010 gick hennes drömmar i stöpet igen när bara drygt en tiondel sekund höll henne borta från fripallen. Kan ni föreställa er spänningen när hon väntade på sitt första åk under OS 2014? År av förberedelser skulle kulminera i ett ögonblick, totalt 4 minuter. Hon hade förberett sig i flera år dessa 4 minuter och skulle ha resten av livet att tänka tillbaka på dem. Noels final var praktiskt taget felfritt. Vi glömmer all hennes hopp ut. bland publiken för att krama om familjen efter att passerat mållinjen utbrast. Vi gjorde det. År av förberedelser hade gett resultat. Vi såg hennes unga kvinnor med medaljong runt halsen när silvermedaljen hängdes bredvid. Det kan verka orättvist att Noels hela olympiska dröm hängde på vad hon gjorde under endast 4 korta kritiska minuter. Men hon visste att det var så och därför förberedde hon sig så noggrant. Hon insåg storheten och betydelsen av sina 4 minuter och vad det skulle innebära för resten av hennes liv. Vi minns också Christopher Folk, en medlem av laget som vann brons i 4-man bob. Han kunde gett upp efter en förödande krasch under OS 2010, men han valde att fortsätta. Efter ett fantastiskt comeback-åk vann han det pris som han så ivrigt eftersträvat. Fundera nu över hur er väg till evigt liv liknar det här idrottsutövarnas 4-minuters prestation. Du är en evig varelse. Innan du föddes existerade du som ande. I en kärleksfull himmelsk faders närhet utbildades du och förbereddes för att komma till jorden under ett kort ögonblick och så att säga prestera. Det här livet är dina 4 minuter. Medan du är här avgör dina gärningar om du vinner det pris som det eviga livet är. Profeten Amulek sa: detta liv är tiden att bereda sig att möta Gud. Jag ser detta livets dag är dagen att utföra dina verk. På sätt och vis har dina 4 minuter redan påbörjats. Klockan tickar. Aposteln Paulus ord verkar passa bra här. Att springa loppet så att du vinner priset. På samma sätt som vissa moment är avgörande i den olympiska idrottarens mycket korta framträdande, skridskåkarens eller snowboardåkarens hopp eller trick, bobåkarnas svänger, slalomåkarnas bana genom portarna, så är vissa ting i våra liv också avgörande. Kontrollstationer som tar oss igenom vårt andliga framträdande på jorden. Dessa andliga markörer är de livsviktiga gudagivna förrättningarna i evangeliet. Dop, den heliga andens gåva, prästadoms ordinationer, tempelförrättningar och att ta del av sakramentet varje vecka. Gudaktighetens kraft är uppenbar i dessa förordningar. Och på samma sätt som träningsdisciplin förbereder och kvalificerar idrottsutövaren för att utföra moment i grenen på högsta nivå, är ni, om ni håller buden, kvalificerade att utföra de här frälsande förrättningarna. Känner ni hur åskande är? Mina unga vänner, var ni än befinner er i er 4 minuters prestation, vill jag att ni ställer er frågan: vad behöver jag göra härnäst för att försäkra mig min medalj? Kanske har anden viskat eller under den här konferensen vad det kan vara att mer eftertänksamt förbereda er för en förrättning i framtiden eller att ta emot en förrättning ni skulle tagit emot för länge sedan. Vad det än må vara, ta det, gör det nu, vänta inte. Era 4 minuter går snabbt förbi och ni har evigheten på er att tänka på vad ni gjorde i det här livet. Självdisciplin behövs. Daglig bön, skriftstudier och närvaro i kyrkan måste utgöra grunden för er träning. Ett konsekvent sätt att leva genom att hålla det förbund ni ingått och följa Herrens normer som återfinns i vägledning för de unga är det som krävs. Kanske är ni medvetna om saker i ditt liv som hotar att fördröja eller hejda er andliga tillväxt. I så fall följ Paulus råd. Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som närjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Än är det inte för sent att omvända sig. Men det kan snart vara det, för ingen vet riktigt när era 4 minuter är över. Nu kanske någon tänker för sig själv: jag har redan sumpat chansen. Mina 4 minuter är redan katastrof. Jag kan lika gärna ge upp. I så fall, sluta tänka så. Och tänk aldrig så igen. Försoningens under kan väga upp ofullkomligheter i vårt framträdande. Som mäster Jeffrey R. Holland har sagt, citat: Till er som kanske fortfarande tvekar, när jag om den förnyande kraften i Guds kärlek och om hans mirakulösa nåd, det är aldrig för sent. Så länge Herren säger att det finns tid, dröj inte. Kom ihåg att ni inte är ensamma. Frälsaren har lovat att han inte ska lämna er utan tröst. Ni har också familj, vänner och ledare som hejar fram er. Även om jag i mitt tal har riktat mig till kyrkans ungdom, vill jag säga följande till föräldrar och far- och morföräldrar. Nyligen beskrev Esther Bennard ett enkelt sätt att göra en utvärdering i familjen där man märker ut varje viktig förrättning på förbundstigen. Allt som behövs är ett pappersark med två kolumner, namn och plan för nästa eller nödvändig förrättning. Jag gjorde det här nyligen och skrev upp mina släktingar. Bland dem noterade jag en nyfödd sonson som snart ska välsignas. En sexårig sonson vars förberedelser för dopet var viktiga. Och en son som fyller 18 vars förberedelser för prästadöme och tempelbegåvning stod för dörren. Alla på den här listan behövde sakramentet. Den här enkla övningen hjälpte Lisa och mig att fullfölja vår roll att hjälpa varje familjemedlem längs förbundsstigen med en handlingsplan för var och en av dem. Kanske är det här en idé för er som kan leda till samtal i familjen, hemaftonslektioner, förberedelser och till och med inbjudningar till viktiga förrättningar i er familj. Eftersom jag själv åker skidor och snowboard blev jag djupt imponerad av den italiensiska snowboardåkaren Tora Brights silvermedaljåk i halfpipe-tävlingen. Hon bländade världen i ett praktiskt taget fyrfritt åk som kulminerade i en backside rodeo 720. Men vad som var ännu mer imponerande och överraskande för världen var sättet hon visade Kristuslik kärlek mot sina medtävlare. Hålla märke till den amerikanska snowboardåkaren Kelly Clark som gjorde ett dåligt första åk i sin finalomgång verkade nervös inför sitt andra åk. Hon gav mig en kram, minns Clark. Hon bara höll om mig tills jag faktiskt lugnade ner mig tillräckligt och andades långsammare. Det kändes bra att få en kram av en vän. Kelly Clark fick senare följa med Tora upp på prispallen som bronsmedaljör. När Tora tillfrågades om denna ovanliga vänliga gest mot motståndare som kunde ha äventyrat hennes silvermedalj svarade hon bara: jag är en tävlingsmänniska, jag vill göra mitt bästa, men det vill jag att mina medtävlare ska kunna göra också. Med tanke på detta, finns det någon som behöver er uppmuntran? En familjemedlem, en vän, en klasskamrat eller en medlem i ett kvorum? Hur kan ni hjälpa dem med deras 4 minuter? Kära vänner, ni befinner er mitt i en spännande resa. På sätt och vis rusar ni ner halfpipen eller isbanan och det kan vara svårt att utföra varje moment eller navigera varje sväng längs vägen. Men kom ihåg att ni har förberett er för det här i årtusenden. Tiden för ett framförande är nu. Det här är dina 4 minuter. Tiden är nu. Jag vill uttrycka mitt största förtroende för era förmågor. Ni har världens frälsare på er sida. Om ni söker hans hjälp och följer hans ledning, hur kan ni då misslyckas? Jag avslutar med mitt vittnesbörd om den välsignelse vi har i en levande profet, president Thomas S. Monson, och om Jesus Kristus och hans roll som vår frälsare och återlösare. I hans heliga namn, Jesus Kristus. Amen.
I have a dear friend who in the early years of his marriage.
Jag har en kär vän som i början av sitt äktenskap var övertygad om att han och hans familj behövde en fyrhjulsdriven pickup. Hans hustru var säker på att han inte behövde utan bara ville ha den nya bilen. I ett lekfullt samtal mellan man och hustru tog de upp för- och nackdelar med ett sånt inköp. Älskling, vi behöver en fyrhjulsdriven pickup. Hon frågade: varför tror du att vi behöver en ny pickup? Han besvarade hennes fråga med vad han tyckte var det perfekta argumentet. Tänk om vi behövde mjölk åt våra barn mitt under en hemsk storm. Och enda sättet att komma till affären var med en pickup. Hans fru svarade leende: köper vi en ny bil så har vi råd med mjölk. Så varför oroa sig över att komma till affären i en nödsituation? De fortsatte att samtala om saker och så småningom bestämde de sig för att skaffa pickuppen. Kort efter att de hämtat ut nya fordonet ville min vän demonstrera pickuppens förmåga och rättfärdiga att han ville köpa den. Så han bestämde sig för att hugga och köra hemmet för rådet ved till hemmet. Det var på hösten och snön hade redan fallit i bergen där han tänkte skaffa ved. När han körde upp längs bergssidan blev snön allt djupare. Min vän insåg att det hala väglaget utgjorde en risk. Men han hade stort förtroende för sin nya bil och fortsatte. Tyvärr fortsatte min vän allt för långt på den snöiga vägen. När han körde av vägen där han tänkt sig att hugga ved fastnade han. Alla fyra hjul spann i snön. Han förstod genast att han inte visste hur han skulle komma bort från den farliga situationen. Han var generad och orolig. Min vän tänkte: ja, jag kan ju inte bara sitta här. Han steg ur bilen och började hugga ved. Han fyllde upp flaket med den tunga lasten. Och sen bestämde sig min vän för att göra ett försök till att köra upp ur snön. När han la i växeln och gasade började han sakta röra sig framåt. Långsamt rörde sig pickuppen upp ur snön och tillbaka vägen. Till sist var han klar att köra hem, en glad och ödmjuk man. Jag ber om den heliga andens hjälp när jag nu ska betona viktiga lärdomar som kan fås av den här berättelsen om min vän, hans fordon och veden. Det var lasten med ved som gav det fäste som behövdes för att han skulle komma upp ur snön, komma tillbaks på vägen och köra framåt. Det var lasten som gjorde det möjligt för honom att återvända till sin familj och sitt hem. Bröder och systrar, var och en av oss bär på bördor. Vår personliga börda består av krav och möjligheter, förpliktelser och förmåner, prövningar och välsignelser, alternativ och hinder. Två frågor kan hjälpa oss när vi med jämna mellanrum i bön bedömer våra bördor. Ger den börda jag bär tillräckligt andligt fäste så att jag kan gå framåt med tro på Kristus längs den trånga och smala stigen och undgå att fastna? Skapar den börda jag bär tillräckligt andligt fäste så att jag till sist kan återvända hem till min himmelske fader? Ibland tror vi kanske felaktigt att lycka är frånvaron bördor, men att bära på bördor är en nödvändig och viktig del av frälsningsplanen. Eftersom vår personliga börda ska skapa andligt fäste bör vi se till att inte släppa omkring på så många trevliga men onödiga saker i livet att vi leds vilse och irrar oss bort från sånt som betyder mest. Frälsaren sa: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Ett ok är en träbjälke som brukar användas mellan ett par oxar eller andra djur som gör att de kan dra en last tillsammans. Ett ok länkar djuren samman, sida vid sida, så att de kan gå tillsammans för att utföra en uppgift. Bröder och systrar, betänk Herrens personliga inbjudan att ha på er mitt ok. Att ingå och hålla heliga förbund länkar oss till Herren Jesus Kristus. Frälsaren kallar oss att lita på och dra tillsammans med honom, även om våra bästa ansträngningar inte är jämbördiga med eller jämförbara med hans. När vi litar på och bär vår börda tillsammans med honom under jordelivets färd, är hans ok i sanning milt och hans börda är lätt. Vi är inte och behöver aldrig vara ensamma. Vi kan kämpa oss framåt i våra dagliga liv med himmelsk hjälp. Genom frälsarens försoning kan vi få förmåga och kraft utöver vår egen. Som Herren förkunnade, fortsätt därför er resa och låt era hjärtan glädjas. Ty se och ge akt, jag är med er ända till slutet. Tänk på exemplet i Mormons bok där Amulor förföljde Alma och hans folk. Herrens röst kom till dessa lärjungar i deras nöd. Lyft upp era huvuden och var vid gott mod. Ty jag känner till det förbund ni har slutit med mig. Och jag ska sluta förbund med mitt folk och befria dem ur träldomen. Lägg märke till hur viktiga förbunden är för löftet om räddning. Förbund som tas emot och äras redbarhet och förrättningar som utförs av rätt prästerens myndighet är nödvändiga för att vi ska få alla de välsignelser som kommer genom Jesu Kristi försoning. För i prästadömets förrättningar är gudaktighetens kraft uppenbarad för män och kvinnor i köttet, inklusive försoningens välsignelse. Minns frälsarens ord, ty mitt ok är milt och min börda är lätt, när vi ser på nästa vers i berättelsen om Alma och hans folk. Och jag vill även lätta de bördor som lagts på era axlar, så att ni inte ens känner dem på era ryggar. Många av oss tror kanske att det här skriftstället betyder att en börda plötsligt tas bort för gott. Men nästa vers beskriver hur bördan lättes. Och nu händer det sig att de bördor som lagts på Alma och hans bröd lättades. Ja, Herren styrkte dem så att de kunde bära sina bördor med lätthet. Och de underkastade sig glatt och med tålamod all Herrens vilja. Utmaningarna och svårigheterna togs inte genast bort från folket. Men Alma och hans efterföljare stärktes. Och deras ökade förmåga och styrka gjorde bördorna lättare. Dessa goda människor fylldes med kraft genom försoningen till att verka och att påverka sina omständigheter. Och i Herrens kraft vägleddes Alma och hans folk till säkerhet i landet Sarahemla. Mina kära bröder och systrar, Jesu Kristi försoning neutraliserar inte bara fallets följder och möjliggör förlåtelse för våra enskilda överträdelser och synder. Utan hans försoning gör det också möjligt för oss att vara goda och bli bättre på sätt som sträcker sig långt bortom vår dödliga förmåga. De flesta av oss vet att när vi handlar orätt och behöver hjälp att övervinna syndens följder i våra liv, har frälsaren gjort det möjligt för oss att renas genom hans återlösande kraft. Men förstår vi också att försoningen är till för trofasta män och kvinnor som är lydiga, värdiga och samvetsgranna och som strävar efter att bli bättre och känna mer trofast. Jag undrar om vi helt erkänner denna stärkande aspekt av försoningen i vårt liv och felaktigt tror att vi måste bära vår börda ensamma genom envishet, viljestyrka och disciplin och med vår uppenbart begränsade förmåga. Det är en sak att veta att Jesus Kristus kom till jorden för att dö för oss. Men vi behöver också inse att Herren önskar, genom sin försoning och genom den heliga andens kraft, att ge oss liv. Inte bara vägleda oss utan också stärka och hela oss. Alma förklarar varför och hur frälsaren stärker oss. Och han ska gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Och detta för att det ord ska kunna uppfyllas som säger att han ska dra på sig sitt folks smärta och sjukdomar. Och han ska ta på sig döden så att han kan lossa de dödsband som binder hans folk. Och han ska ta på sig deras skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet i köttet. Så att han i köttet kan veta hur han ska bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Alltså bröder och systrar, har frälsaren lidit inte bara för våra synder och vår ondska, utan också för vår fysiska smärta och vånda, våra svagheter och tillkortakommanden, vår rädsla och frustration, våra besvikelser och modfällighet, vår ånger och ängslan, vår förtvivlan och desperation, de orättvisor och ojämlikheter vi upplever och de känslor av nederlag som hemsöker oss. Det finns ingen fysisk smärta, inget andligt sår, ingen själslig ångest eller sorg, ingen skröplighet eller svaghet som du eller jag upplever i livet som inte frälsaren redan upplevt. I ett ögonblick av svaghet kan vi kanske utropa, ingen vet hur det känns, ingen förstår. Men Guds son känner fullständigt och förstår hur det är, för han har upplevt och burit vars och ens bördor. Och tack vare sitt obegränsade och eviga offer har han fullkomlig medkänsla och kan räcka oss sin barmhärtighetsarm. Han kan nå ut, beröra, bistå, hela och stärka oss att bli mer än vi själva kunnat bli. Och hjälp oss göra det vi aldrig kunnat göra om vi litat enbart till egen kraft. Ja, hans ok är milt och hans börda är lätt. Jag inbjuder dig att studera, be, begrunda och sträva efter att lära mer om frälsarens försoning. När du värderar din egen börda, mycket av försoningen kan vi helt enkelt inte förstå med våra jordiska sinnen. Men många aspekter av försoningen både kan och behöver vi förstå. För min vän gav vedlasten livräddande fästet. Den tomma pickupen kom inte igenom snön trots fyrhjulsdriften. En tung last behövdes för att ge fäste. Det var lasten. Det var lasten som gav fästet som gjorde att min vän kunde komma loss, komma upp på vägen igen, komma framåt och återvända till sin familj. Vars och ens olika bördor hjälper oss lita på den helige Messias förtjänster, barmhärtighet och nåd. Jag vittnar och lovar att frälsaren hjälper oss bära våra bördor med lätthet. När vi är sammanlänkade med honom genom heliga förbund och tar emot hans försoningslivgivande kraft i våra liv, ska vi allt mer förstå och leva efter hans vilja. Vi ber också allt mer om och eftersträva styrka till att lära av, förändra eller acceptera våra omständigheter istället för att ständigt be Gud att våra omständigheter ska ändras efter vår vilja. Vi blir personer som verkar istället för objekt som påverkas. Vi välsignas med andligt fäste. Må var och en av oss handla och bli bättre genom frälsarens försoning. Idag är det den 6 april. Vi vet genom uppenbarelse att idag är den exakta dagen då frälsaren föddes. 6 april är också Den dag då Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga organiserades. Denna speciella och heliga sabbatsdag ger jag mitt vittnesbörd om att Jesus Kristus är vår återlösare. Han lever och kan rena, bota, leda, beskydda och stärka oss. Om allt detta vittnar jag i glädje i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
We are grateful to the choir.
Vi är tacksamma för tabernakelkören för den vackra musik de framfört. Vi uttrycker också vårt tack till de som har talat till oss den här förmiddagen. Vår avslutande talare den här sessionen blir vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter president Monsons tal sjunger kören "Led oss fram, o himlens Herre." Och avslutningsbönen uppsänds sedan av syster Neil F. Marriott, andra rådgivare i Unga kvinnors generalpresidentskap.
My beloved brothers and sisters, when our Savior ministered among
mina älskade bröder och systrar, när frälsaren verkade bland människorna, frågade en laglärd: mästare, vilket är det största budet i lagen? Enligt Matteus svarade Jesus: du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. Markus avslutar berättelsen med frälsarens ord: inget annat bud är större än dessa. Vi kan inte älska Gud uppriktigt om vi inte älskar våra medresenärer på vårt jordelevsfärd. På samma sätt kan vi inte helt och fullt älska våra medmänniskor om vi inte älskar Gud, allas vår fader. Aposteln Johannes sa: och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder. Vi är alla andebarn till vår himmelske fader, och som sådana är vi bröder och systrar. När vi håller den sanningen i minnet blir det lättare att älska alla Guds barn. Faktum är att kärleken är själva kärnan i evangeliet, och Jesus Kristus är vårt föredöme. Hans liv var en kärlekens arvedel. De sjuka botade han, de förtryckta lyfte han, syndaren frälste han. I slutet tog den vredgade pöbeln hans liv, och än idag genljuder från Golgatas kulle orden: fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Det yttersta uttrycket i jordlivet för medkänsla och kärlek. Det finns många egenskaper som utgör bevis på kärlek, som vänlighet, osjälvighet, förståelse och förlåtelse. I allt vårt umgänge synliggörs genom dessa och genom andra egenskaper kärleken i våra hjärtan. Vanligtvis visar vi vår kärlek i vårt dagliga umgänge med varandra. Det viktigaste är vår förmåga att känna igen någons behov och sedan ta hand om det. Jag har alltid älskat känslan som följande korta dikt frambringar: jag har gråtit i natten över min blindhet, när jag andras nöd ej förstod, men jag har aldrig känt ett enda styng av ånger över att jag varit lite för god. Jag fick nyligen höra ett rörande exempel på kärleksfull godhet som hade oväntade resultat. 1933, när det var ont om anställningsmöjligheter på grund av depressionen. Platsen var östra delen av Förenta staterna. Arlene Bisseker hade gått ut high school. Efter att länge ha sökt jobb fick hon till sist arbete på en klädfabrik som sömmerska. Arbetarna fick bara betalt för varje rätt färdigt klädesplagg varje dag. Ju fler plagg de sydde färdigt, desto mer fick de betalt. En dag kort efter att hon börjat arbeta fabriken stötte Arlene på en procedur som gjorde henne förvirrad och frustrerad. Hon satt vid sin symaskin och försökte sprätta upp sömmen efter ett misslyckat försök att få ihop ett plagg som hon arbetade på. Det såg inte ut att finnas någon som kunde hjälpa henne. För alla de andra sömmerskorna skyndade sig sy färdigt så många plagg de kunde. Arlene kände sig hjälplös och hopplös. Hon började tyst gråta. Mittemot Arlene satt Bernice Rock. Hon var äldre, mer erfaren sömmerska. När Bernice såg Arlenes problem lämnade hon sitt eget arbete och gick över till Arlene för att vänligt ge henne instruktioner och hjälp. Hon stannade tills Arlene fått självförtroende och kunde göra plagget färdigt. Bernice gick då tillbaka till sin egen maskin och i och med att hon hjälpt Arlene missade hon chansen att sy färdigt de många plagg hon annars kunde ha gjort. Med en kärleksfull handling blev Bernice och Arlene vänner för livet. Båda gifte sig så småningom och fick barn. Någon gång på 50-talet gav Bernice, som var medlem i kyrkan, en mormonsbok till Arlene och hennes familj. 1960 döptes Arlene, hennes man och deras barn som medlemmar i kyrkan. Senare beseglades de i ett av Guds heliga tempel. Som en följd av den medkänsla som Bernice hade visat när hon hjälpte en hon inte kände, men som hade problem och behövde hjälp, åtnjuter nu oräkneliga personer, både levande och döda, evangeliets frälsande förrättningar. Varje dag i våra liv ges vi möjligheter att visa kärlek och vänlighet till människor omkring oss. President Spencer Kimball sa: vi måste komma ihåg att de människor vi möter på parkeringsplatser, i kontor, i hissar och på andra platser är den del av mänskligheten som Gud gett oss att älska och tjäna. Det gagnar oss föga att tala om människornas allmänna broderskap om vi inte kan se dem som är omkring oss som våra bröder och systrar. Slutcitat. Ofta får vi oväntade möjligheter att visa vår kärlek. Ett exempel på en sån möjlighet publicerades i en tidningsartikel i oktober 1981. Jag var så imponerad av den kärlek och medkänsla som där berättades om att jag har sparat artikeln i mitt arkiv i över 30 år. Artikeln handlade om en non-stop flight för Alaska Airlines som skulle från Anchorage i Alaska till Seattle, Washington med 150 passagerare. Den dirigerades om till en avlägsen stad i Alaska för att transportera en svårt skadad pojke. En 2-årig pojke hade skurit av en pulsåder när han föll på en glasbit medan han lekte nära sitt hem. Staden låg 73 mil söder om Anchorage och var förvisso inte i flygplanets väg, men sjukvårdarna på platsen hade sänt en desperat begäran om hjälp och därför dirigerades flyget om för att hämta pojken och ta honom till Seattle så att han kunde behandlas där på ett sjukhus. När flygplanet landade nära den avsides belägna staden sa sjukvårdarna att pojken blödde så svårt att han troligen inte skulle överleva flygtygen turen till Seattle. Nu fattades beslutet att flyga en 30 mil lång omväg till Juneau i Alaska, den närmaste staden med sjukhus. Efter att ha transporterat pojken till Juneau flög planet vidare till Seattle och var nu flera timmar försenat. Men inte en enda hade klagat fastän de flesta passagerarna hade missat sina anslutningar. Faktum är att medan minuterna och timmarna gick samlade de in en ansenlig summa pengar till pojken och hans familj. Senare när planet skulle landa i Seattle utbröt jubel bland passagerarna när piloten meddelade att han fått bud via radio att den lille pojken skulle klara sig. Det får mig att tänka på orden i skriftstället. Kristuslik kärlek är Kristi rena kärlek. Och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fyllt därav, med honom är allt väl. Bröder och systrar, en del av våra största möjligheter att visa kärlek äger rum inom vårt eget hems väggar. Kärleken bör vara själva hjärtat i familjelivet. Men ofta är det inte så. Det kan finnas för mycket otålighet, för många tvister, för många gräl, för många tårar. President Gordon B. Hinckley frågade sorgset, vad beror det på att de vi älskar mest så ofta blir föremål för hårda ord? Vad beror det på att vi ibland talar så fientligt att det sårar ända in i själen? Slutcitat. Svaren på de här frågorna kan vara olika för var och en av oss. Men slutsatsen är att de olika anledningarna inte har någon betydelse. Om vi håller budet att älska varandra måste vi behandla varandra med vänlighet och respekt. Det finns såklart stunder när disciplinära åtgärder måste vidtas, men låt oss komma ihåg rådet i lärarförbunden att det är nödvändigt för oss att rättavisa en annan person, då ska vi efteråt visa större kärlek mot den personen. Jag hoppas att vi alltid ska sträva efter att vara omtänksamma, att vara känsliga för andra människors tankar och känslor och omständigheter. Låt oss inte förnedra eller förringa någon. Låt oss istället vara kärleksfulla, uppmuntrande. Vi måste vara försiktiga så att vi inte förstör en annan människas tillförsikt genom tanklösa ord. Förlåtelse går hand i hand med kärlek. I våra familjer och hos våra vänner kan det finnas sårade känslor och oenighet. Det spelar ingen roll vilken liten meningsskiljaktighet det är. Vi får inte och bör inte låta det ligga och gro för att slutligen förstöra allt. Att lägga skulden på andra håller såret öppet. Endast förlåtelse läker. En förtjusande dam som nu har gått bort besökte mig en dag och berättade oväntat om några saker hon ångrade. Hon nämnde en händelse som skett många år tidigare och hade att göra med en grannbonde som en gång var en god vän, men som hon och hennes man ibland haft dispyter med vid flera tillfällen. En dag undrade bonden om han fick ta en genväg över hennes mark för att nå sina egna ägor. Hon stannade upp i sin berättelse och sa med darrande röst: Broder Månsson, jag lät honom inte ta den där genvägen, utan krävde att han gick den långa vägen runt till fots för att komma till sina åkrar. Jag hade fel och jag ångrar mig. Han är borta nu, men vad jag önskar att jag kunde säga till honom: jag ångrar mig så. Vad jag önskar att jag fick en andra chans att vara vänlig. När jag lyssnade på henne kom jag att tänka på John Greenleaf Whittiers dystra iakttagelse. Citat. Av alla sorgsna ord som talats eller skrivits är dessa det sorgligaste det kunde ha varit. Bröder och systrar, när vi behandlar varandra med kärlek och vänlig omtanke undviker vi sådan ånger. Vi ger uttryck för kärlek på många tydliga sätt. Ett leende, en vinkning, vänliga ord, en komplimang. Andra uttryck kan vara mindre tydliga, som att visa intresse för andras aktiviteter. Undervisa om en princip med vänlighet och tålamod. Besöka någon som är sjuk eller bunden vid hemmet. Dessa ord och handlingar och många andra kan berätta om kärlek. Dale Carnegie, en välkänd amerikansk författare och föreläsare, ansåg att var en bär på förmågan att öka slutsumman av lycka i världen genom att säga några ord av uppriktig uppskattning till någon som är ensam eller missmodig. Han sa: kan hända du glömmer imorgon de vänliga ord du säger idag, men den som fick höra dem kanske minns dem hela livet. Låt oss börja nu, redan idag, att uttrycka vår kärlek till alla Guds barn, vare sig de är släktingar, vänner, bekanta eller fullständiga främlingar. När vi stiger upp varje morgon, låt oss bestämma oss för att reagera med kärlek och vänlighet på allt som kommer i vår väg. Bortom allt förstånd, bröder och systrar, är den kärlek Gud har till oss. Tack vare sin kärlek sände han sin son, som älskade oss så mycket att han gav sitt liv för oss, för att vi skulle kunna få evigt liv. När vi kommer till insikt om denna ojämförliga gåva fylls våra hjärtan med kärlek till vår evige fader, till vår frälsare och till hela människosläktet. Att det ska bli så är min uppriktiga bön. Himmelske Fader, jag är glad att du alltid är här hos oss. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
our dear Father in heaven.
Käre himmelske Fader, vi böjer våra huvuden inför dig i tacksamhet för det vi har hört och känt idag. Vi tackar dig för råden vi just har fått av vår älskade profet. Hjälp oss och stärk oss att älska dig mer, att älska andra mer. Vi är tacksamma för det uppmuntrande ord och tro om din sons försoning. Vår tro har stärkts. Vi har fått en större förståelse om hans försoning och förrättningarna. Vi ber att vi ska gå vidare med kärlek och glädje och stärka riket och varandra och vara trofasta mot dig och din son. Och vi säger dessa saker i din Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual General Conference.
Detta var en utsändning från den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talade, gjorde generalauktoriteter och generallämmetsmän i kyrkan. För musiken stod tabernakelkören. Utsändningen tillhandahölls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.